Jag har som överskrift Jerusalem, eller Sion, den stora konungens stad. Och börja läsa i Sakaria 12 från vers 1. En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också judar ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Och sen i det här kapitlet fortsätter Sakaria och beskriva den väckelsen som kommer i Israel. Fullbordas där innan Jesus, Messias, kommer tillbaka. Och hela tiden när det gäller Jerusalem eller Sion så påminner ju det om det himmelska. Och Jesus sa vid ett tillfälle, Matteus 5:34, han hade en diskussion med de skriftlärda eller fariseer, vilka det var där. Och så sa han att Jerusalem, det är den stora konungens stad. I psalm 48 och från vers 2 läser vi, stor är Herren och högt prisad i vår Guds stad på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig hela jordens fröjd, berget Sion, längst upp i norr, den stora konungens stad. Så när vi talar om Jerusalem eller Sion eller berget Sion så är det i princip samma sak. Sions berg, där var ju alltså där som kungen regerar, kan vi läsa om i psalm 2, vers 6. Och det här, den här psalmen, det beskriver ju ett uppror bland hedningarna, eller ett antikristligt uppror. Det är ju kanske framförallt ändetidens antikristliga uppror som det beskriver och som vi tror är den tid vi lever i nu. Men så säger då Gud att det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.
Mm.
Och i psalm 74, vers 2, det blir många bibelord här nu idag. Tänk på din menighet eller din församling som du förvärvade för länge sedan, som du återlöste till att vara din arvedel. Tänk på Sions berg där du har din boning. Sion, det himmelska Jerusalem, läser vi också om, och Guds folk som står på Sions berg. Och det är en annan bild för att stå på klippan också. Församlingen som står på sanningens grundval, och vi läser från Joel 2 och vers 32. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. Och det här är ju alla, vi läser också samma sak i Uppenbarelseboken, det är alla som har sitt namn skrivna i livets bok som är medborgare i det himmelska Jerusalem. Och det beskriver också, som det står om de 144 000 i Uppenbarelseboken, som gör en symbolisk summa. Hela Uppenbarelseboken är fylld av symbolik, bildspråk. Det är viktigt att komma ihåg det. Det är en symbolisk summa, 12 gånger 12 gånger 1000. 12 är ju förbundstalet, förbundets folk. Både de som räknas som rättfärdiga i gamla testamentet och de på nytt födda i nya testamentet. 1000 står ju ofta för evigheten, evighetens tal. Fullständighet står ju också 12 för, fullständigt. Där ser vi också samma bild, den här skaran, men det är också kvarlevan som det står här i ändens tid, de som håller sig till Jesus och står billigt talat på klippan. Läser också om Sions berg i Hebreerbrevet 12 från vers 21, som först där beskriver upplevelsen, hur man upplevde Sinaiberg, där Mose fick lagen. Så förfärande var synen att Mose sa, jag är förskräckt och skälver. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sitt namn skrivna i himlen. Jag har skrivit en del i, jag brukar ju skriva Olins funderingar. Och den senaste här, den skrev jag en hel del om just det här med Jerusalem och Sion. Jag tar en del fakta där, så kan ni läsa om ni vill läsa sambandet där. Kan ni gå in och läsa, och har ni läst det kommer ni känna igen vissa bitar som jag har skrivit där. Namnet Sion syftar först och främst på Jerusalem i Gamla testamentet och Davids stad. Sions berg räknas som det högsta berget i Jerusalem, men också som en symbol för hela staden. Och ett samlat namn för alla berg i Jerusalem. Nu finns det här i Bibeln, jag kanske säger vart det står. Davids stad, andra Samuelsboken 5 och vers 7. Där man läser, det är bara att slå upp egentligen, så ser man de här olika. Men det är viktigt att förstå begreppen här när det gäller Sion. Samlat namn för alla berg i Jerusalem läser man om i psalm 125. Och där ingår ju Moria berg. Så man antog var det berg där som är tempelberget. Och där hände ju flera saker som var förebild på Jesus, på hans död på Golgata och hans uppståndelse. Vi har Abraham som uppmanades att offra Isak på Moria berg. Och där finns ju otroligt mycket undervisning och uppenbarelse i den händelsen. Vi har David vid Araunas tröskplats. Jag tror jag undervisat det en gång tidigare om tempelberget, att det från början var, bokstavligen var, en tröskplats. Och andligt sett också fortfarande faktiskt är det. Och kommer att vara in i det sista. Första Mosebok 22, jag står ju detta om Abraham och Isak, och andra Samuelsboken 24 om David. Araunas tröskplats. Sion, namnet Sion syftar också på tempelberget i Jerusalem och på templet. Psalm 9 kan man läsa om det, psalm 48 och psalm 74. Och det finns ett uttryck i Gamla testamentet, Sions dotter, som då är ett uttryck för Jerusalems invånare. Står bland annat i Sakarja 2 och 10. Och namnet Sion, det kan man ju slå upp som, det beror lite på vad man tror att det har för rot, vilken rot det kommer ifrån. Så det finns olika betydelser. Vissa betydelser framgår tydligt när vi läser bibeltexterna. Sen finns det andra namn som inte syns i vår översättning eller som syns så tydligt i texten. Men det kan betyda upphöjd, upplyft eller uppväckt. Det kan betyda solig. Det betyder fästning eller borg, och det framgår i bibeltexterna. Det kan också betyda förtorkad plats eller öken, förödelse eller ruin. Det kan betyda en vägskylt, eller beskriva en vägskylt, ett märke, minnesmärke, en markör för resenärer, det vi kallar idag vägskylt. Och som jag sa, så det jordiska, geografiska Jerusalem och Sions berg, det påminner oss ju om det himmelska Jerusalem, det himmelska Sion. Men det har ändå väldigt stor betydelse, det geografiska här på jorden. För det är förknippat med profetierna, med den yttersta tiden, med det judiska folket, med Jesus, Messias, Kristus ankomst tillbaka. Det är förknippat med allt detta. Och det himmelska Jerusalem, det kan man ju säga är uppfyllelsen av löftena som är uttalade till Jerusalem. Det himmelska Jerusalem uppfyller löftena som uttalade, profetierna som uttalade. Jerusalem, som ni säkert vet, Jerusalem på hebreiska, betyder fridens boning framför allt. En vision av frid, eller grunden för frid, eller fred. Vi har ju två ord, frid och fred, shalom. Men det blir ingen fred om vi inte har frid. För frid, det talar om det inre förhållandet i våra hjärtan. Då får vi också det yttre fred. Men utan frid blir det ingen varaktig fred. Önska Jerusalem frid, läser vi i psalm 122, vers 6. Må det gå dem väl som älskar dig. Och detta är ju naturligtvis det jordiska Jerusalem. Vi ber för inte bara fred mellan folken, men vi ber för frid önskar Jerusalem frid, vi ber om frälsning, vi ber att det judiska folket och palestinska folket, var de än araberna, vad de kallar sig, blir frälsta och får uppleva Jesus till frälsning. Det är det vi ber för. Vi läste om berusningen, att många ska berusas av Jerusalem, och det ser vi verkligen uppfyllas idag. Avot Sheva, en israelisk tidning, rapporterar här 19 februari i år: Israel kan vara inne i slutfasen till att överlåta berget Sion i Jerusalem till Vatikanen. Vatikanen gör påtryckningar för att få kontroll på Sions berg. Så kunde man läsa: ett hemligt möte har ägt rum mellan Jerusalems kommunpolitiker, statsrådskansliet, turistministeriet och höga katolska tjänstemän. Rykten säger att det kan ske innan påven Franciscus besöker Israel i maj. Det är alltså nu i maj, om ett par månader. Drygt, knappt med det. Sions berg rymmer också Davids grav, en helig plats för religiösa judar. Och så kan man fortsätta läsa i artikeln att byggnaden med Davids grav också inkluderar den övre salen, där man planerar att påven ska hålla en gudstjänst. Det står inte att det är en mässa, men det är misstänkt att det kan vara det. Katolsk mässa, eukaristi. Vatikanen vill alltså ha tillgång till sina heliga platser. Det här, kunde man läsa, har varit väldigt tyst om. Det här är så hemliga för överenskommelsen som görs. Det har inte skrivit knappt någonting i Israels massmedia. Så här känner man inte till Israelens. Det här är ju sprängstoff när vi läser det profetiska ordet och ser vad som händer och vart åt det här drar. Israel gav Vatikanen stora områden på Sionsberg 1995 redan. Och deras egendomar är undantagna skatt. Men det här kan alltså vara början till där vi förstår att man vill ta och försöker ta östra Jerusalem, det bibliska Jerusalem, ifrån judarna. Det finns också planer på en andra Vatikanstat i Jerusalem. Jag har skrivit om det tidigare på vår hemsida. Vilka intressen har Vatikanen av Sionsberg? Ja, det handlar ju naturligtvis om världsherravälde. Det handlar om att bygga ett jordiskt, synligt, så kallat gudsrike innan Jesus kommer. En världskyrka, Bibeln kallar den Sjökan Babylon. Och det här Vatikanens försök då att lägga gamla stan och östra Jerusalem under sig, det går först och främst tillbaka till 1990-talet. Då hände väldigt mycket såna här ganska hemliga överenskommelser som visserligen spreds men som inte har fått någon större uppmärksamhet. Det pågick väldigt mycket i Israel samtidigt som fredsavtalet i Oslo nämligen. Och det var det som var i fokus på alla nyheter och allt. Och här pågick hemliga överläggningar. Men katolska kyrkan eller Vatikanens strävan här, det går tillbaka till korstågen på 1000-talet. Och det är ju bara att sätta rubrik ersättningsteologi. Det är det handlar om. De tror alltså, Vatikanen och romerska katolska kyrkan tror ju att de är det nya Jerusalem. Att de är det nya Israel. Och därför så är man också bundna i de här tankegångarna, så att man vill ha makt på Sionsberg, i Jerusalem, i hjärtat av landet, bokstavligen. Det är också väl känt att påven har vid flera tillfällen, är påvarna får man säga, för det är ju under flera påvar som har varit, som efterfrågar och uppmuntrar till en världsregering och en världsreligion. Allt enligt den nya världsordningen, New World Order. Här säger man i Jerusalem att man vill uppnå likhet inför lagen för de tre monoteistiska religionerna. Det känner ni säkert igen. Judendom, kristendom och islam. Det är interfaith-strävan. Och kyrkornas världsråd är också med, engagerade i det här. Och det är inte förvånande. De har ju alltid haft denna antikristliga agenda. Markus 13 och 14. När ni ser förödelsens stygge stå där han inte skulle stå, den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då ska de som bor i Judén eller Västbanken fly. fly bort till bergen. Det var Jesus som sa detta. Och i Matteus 24, där står det om förödelsens styggelse som står på helig plats. Så det är både någonting, alltså på Sion, på Tempelberget. Någonting som man kan se. Så står det, förödelsens stygge står här på, i det ena sammanhanget då i Markus. Står det som en person, han. Vilka är mer berusade av Jerusalem? Ja, det är bara fortsätta listan. FN vill ju göra Jerusalem till en internationell stad som det var innan 1967. Vatikanen vill alltså styra och ha makt över Gamla stan under FNs överinseende. Och det skulle innebära att de kan bygga vad de vill på Sions berg. Palestinierna vill ha östra Jerusalem till huvudstad. Det vet vi ju. Och Vatikanen har faktiskt lovat dem suveränitet om de får ägandet över Sions berg. Och i november 2012 hyllade Vatikanstaten FNs erkännande av en palestinsk stat. Och att man gav ju då palestinska myndigheten observatörsstatus i FN. Samma status som Vatikanen har i FN. Jordanien bevakar muslimska platser och hotar Israel och freden med Israel idag. Om Israel skulle visa intresse nu för att få suveränitet på Tempelberget. Egypten vet vi också vad som händer. Det är ju i princip överspelat för det som ni vet skulle ju Mose inta Jerusalem. Det var ju det man skrek och ropade om där att nästa Jerusalem nästa och man skulle inta Jerusalem. Det var muslimska brödraskapet. Men vi ser hur man ibland, som man säger, synden straffar sig själv. Det är Gud som står bakom en klart. Här ställs ju hundratals, det var väl en bra bit över 500 bara för de veckor sedan som ställdes inför rätta av muslimska brödraskapet. Av dessa som är berusade av Jerusalem kan man säga, som fick dödsdomar och många fler kommer att få stå inför rätta. Jag skrev 2011 i en sån här, vi kallar Olins funderingar, om påven då. Som införde påven Johannes Paulus den andre när han var påve införde den nya evangelisationen kallades det. Kan man läsa om på nyheter om man letar på nätet på internet. En eukaristisk evangelisation. Det handlar om alltså den katolska nattvarden. Och då är målet att vinna världen för eukaristins moder. Maria, himlens drottning, allas moder, den modergudinnan som det faktiskt är. Och hennes son, den eukaristiske Jesus, säger man. Det här är en evangelisation som pågår och vi kan nog se att den är ganska framgångsrik här och där. 21 mars här i veckan så skrev Joel Halldorf en artikel som hette Maria är enhetens mor. Och jag tänkte för mig själv, utan att läsa den där artikeln. Ja, enhet för att ena alla religioner, ja. Det kommer att lyckas. Enhetens mor, den katolska Maria, kommer att ena alla religioner. Himlens drottning. Och det är på god väg idag. Och 22 mars dagen därpå så kanske ni läste på nyheter att man höll en högtidlig vigning till jungfru Marias obefläckade hjärta. Man säger ju, katolikerna säger att hon var syndfri som Jesus. Och det är ju en lögn, för det säger ju Bibeln att hon inte var. Det är bara Jesus är den enda som är syndfri, var syndfri på jorden. Nordens katolska biskopar vigde våra nordiska länder till Marias obefläckade hjärta. Ärkebiskopen Antje Jackelén var med, katolska och lutherska biskopar från Norden. Väldigt många som var engagerade i detta. Det är ganska skrämmande. Det är en annan Jesus, en annan ande, ett annat evangelium. Och Bibeln säger inga andra namn än namnet Jesus. Alla andra namn det leder alltid till fördärv och splittring i slutändan. Kampen om Jerusalem, om Sion. Vi ska gå tillbaka i Bibeln och se lite om bakgrunden. När vi ser och vet nu vad som pågår i vår tid när det gäller Jerusalem, när det gäller Sion. Hjärtat av Israel, det som Gud kallar sitt land. Första gången Jerusalem nämns. 2000 år före Kristus skulle jag säga. 4000 år sedan. 2000 före Kristus ungefär. Och det vet ni säkert när Abraham mötte Melkisedek. I första Mosebok 14. Men vi läser om händelsen i Hebreerbrevet 7 från vers 1. Denne Melkisedek var konung i Salem. Det är alltså senare Jerusalem. Och präst åt Gud den högste. Det var han som mötte Abraham när denne kom tillbaka efter segern över kungarna. Och Melkisedek välsignade honom. Och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens konung. Vidare Salems konung. Det vill säga fridens konung. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Det är alltså en bild på Jesus Kristus, Guds son. Av evighet, både konung och präst. Det finns till och med de som tror att Melkisedek var Jesus som uppenbarade sig. Men i vilket fall så är det ju en förebild på Jesus. När vi sen fortsätter att läsa om Jerusalem så hette staden Jebus. Och då kommer vi till när Josua går före och för folket in i landet de ska inta Israel. Jebusiterna, eller som det stod i gamla 1917 års översättning, Jebusierna bodde då i staden. Och den hette Jebus. Och så kan man läsa i Domarboken 1 om det här. Därför att stammarna, när de intog landet, då låg Jerusalem alldeles för gränsen mellan Judas stam och Benjamins stam. Och det var Judas stam, kan vi läsa om där, i Domarboken 1, som intog Jerusalem, men staden tillföll Benjamins stam. Benjamins stam skulle ha fördrivit jebuséerna, eller jebusiterna som det står i nya översättningen då. Men det gjorde man inte. Man lät dem bo kvar. Det ledde till att Benjamin avföll. Och det Gud, precis som Gud hade varnat, började tillbe deras avgudar. Precis som det är beskrivet i Romarbrevet 1, men vi går inte dit nu. Och så kan man följa och läsa om Benjamins stam sen, hur synden ökar och nådde liksom det värsta, eller nådde botten, vad man nu ska säga, om ett fruktansvärt dåd som jag har svårt, måste säga att jag har svårt att läsa i Bibeln. En levit som skulle ta in, sova över med sin bihustru tror jag det var. Och männen här, detta var alltså hur synden blir som värst. Vill ge sig på, precis som i Sodom. Man ville ge sig på våldtag och gruppvåldtäkt mot Lot. Men det gjorde man alltså mot denna kvinnan som slutade med att hon dog. Och det här, då vart det ramaskri i landet. Och alla måste ta itu med Benjamins stam. Och det ledde till att stammen nästan utrotades. Och detta började med den här kompromissen då. Att man inte lydde Gud. Den som senare intog Jerusalem, det var David, när han blev kung. Och det var när han blev smord till kung över hela Israel, hela landet. Och det var ungefär 1000 år före Kristus. David är ju en förebild på Messias. Och vi ska läsa om detta. För det första David gjorde när han blev smord till kung över hela landet, det var att han intog Jerusalem. Första krönikaboken 11. Från vers 1. Hela Israel samlades till David i Hebron och sa: vi är ju ditt kött och blod. Redan för länge sedan, ännu medan Saul var kung, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har Herren din Gud sagt: du ska vara herde för mitt folk Israel. Ja, du ska vara en förste över mitt folk Israel. När alla de äldste Israel kom till kungen i Hebron, slöt David till ett förbund med dem i Hebron inför Herren. Sedan smordade David till kung över Israel, enligt Herrens ord genom Samuel. David begav sig med hela Israel till Jerusalem, det vill säga Jebus. Och där bodde jebusiterna. Invånarna i Gebo sa till David: här kommer du inte in. Men David intog Sions borg. Det är nu Davids stad. David sa: den som först slår jebusiterna, han ska bli överbefälhavare och överste. Joab, Serujas son, kom först upp och han blev överbefälhavare. David bosatte sig sedan i borgen och därför kallade man den Davids stad. Han byggde staden runt om den från Millo och vidare runt omkring, och Joab återställde det övriga av staden. David blev allt mäktigare och Herren Sebaot var med honom. Nu går vi till andra Samuelsboken 5 från vers 4 och läser om samma händelse. Beskriver samma händelse, men det finns några ytterligare saker här som beskrivs. David var 30 år när han blev kung och han regerade i 40 år. I Hebron regerade han över Juda i 7 år och 6 månader, och i Jerusalem regerade han i 33 år över hela Israel och Juda. Kungen och hans män tågade nu mot Jerusalem och jebusiterna som bodde där i landet. Dessa sa till David: hit in kommer du inte. Till och med blinda och halta ska driva bort dig. De tänkte: David kan inte komma hit in. Men David intog Sions borg, det vill säga Davids stad. På den dagen sa David: den som slår jebusiterna skall genom vattentunneln nå fram till dessa halta och blinda som Davids själ hatar. Därför brukar man säga: ingen blind eller halt ska komma in i huset. Och David slog sig ner på borgen och kallade den Davids stad. Där byggde han runt omkring från Millo och vidare inåt. David blev allt mäktigare och Herren, härskarornas Gud, alltså Herren Sebaot på hebreiska, var med honom. Det här kan låta som ett märkligt kapitel. Var David emot hatade han handikappade? Nej, det tror jag inte att han gjorde. Men jag vill ta det här på ett djupare plan. Och då utgår jag en hel del från grundtexten. För ibland, ni vet, när man läser så tycker man ofta nästan, ja, det var så konstigt att man nästan vill gå vidare. Ibland kan man reagera att man blir, det här vill jag förstå. Och det finns säkert mycket mer av det jag har grävt fram från framförallt grundtexten här. Men jag vill ändå ta den här bilden, vad som hände här och vad det är en förebild på, som jag tror att det är. Jebus, eller jebusit, det betyder att trampa ner. Att trampa ner hårt. Att förakta. Att bryta ner. Eller trampa har det också innebörden av en tröskplats, som man vet på den tiden. Långt tillbaka, trampa. Men det har alltså innebär att trampa ner med förakt det här. Men det kan också betyda den vattenlösa kullen. Lägg det på minnet, den vattenlösa kullen. Det nya namnet som staden får är alltså Jerusalem. Fridens boning. Det talar ju om harmoni, frid, fred. Frid som är grunden för fred, kan man ju säga. Och i ordet shalom eller shalam, shalem, det kan också beskrivas som utspridda delar som kommer samman i en harmoni. Frid och harmoni och helhet. Och det beskriver vad Gud vill. När han vill föra tillbaka oss, människor, till sig själv. In i sin framtidsplan, in i sin vilja. Det är harmoni, det är frid. Sion upprättas här. David intog Sions borg, men det var inte utan kamp. David gick ju Guds ärende, men han mötte öppet förakt och hån. Ha, blinda och halta ska driva bort dig. Det man syftar på, det svagaste, det bräckliga kommer att klara av dig. Du kommer inte in här. Människor kan ju håna. Men vi har också en fiende som hånar. Ge upp, du kan lika gärna ge upp nu, du klarar inte det här ändå. Med dina fel och brister, kanske han säger. Det har vi säkert hört alla, då och då. Men när fienden pekar på oss, då får vi peka på Jesus. som har burit våra fel och brister, våra synder. Fienden vill tysta oss. Han vill tysta ditt vittnesbörd. Han vill stjäla din frid. Det här var han ute efter. Och det är en kamp. Det var det för David här. Det är inte utan kamp. Men det Gud visar oss här, det är att på det värsta berget, med det största motståndet, vinner Gud den största segern. Det gäller också i våra liv. Det är det värsta, det högsta, det största berget, det största motståndet. Där vinner Gud den största segern. Och det är vad som händer här också. Vi vet att offren i Gamla testamentet, de fick inte ha någon lyte eller fläck. Det fick inte vara något djur som var halt eller blint. Det handlar inte om handikapp. Det har inte med det att göra. Detta är en andlig bild, en andlig förebild. Det handlar om att offret som förebildar Messias Jesus i Nya förbundet, det måste vara felfritt, syndfritt. Det vet vi att det är så. Och jag vill mena att Jebusit här, det står för synd. Synden, onda begär, det som är ont. Vattenlöst, alltså det är frånvaron av Gud. Den vattenlösa kullen, som det ju betyder. Jesus blev också hånad och föraktad. Både av självrättfärdiga judar och av hedningar. De andligt blinda och halta. Och vi läser från Lukas 23 och vers 33. Och när det kom till den plats som kallas huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och det delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i stora rådet hånade honom och sa: Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv. Om han nu är Guds Messias, den utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom. Jesus hade en dispyt vid ett tillfälle med fariseer. Eller ett samtal. Johannes 9 från vers 40. Några fariseer som var med honom hörde detta. Och sa: Inte är väl också vi blinda? Jesus sa: Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Därför står er synd kvar. Med andra ord, de var andligt blinda. Och de vägrade att bekänna sin synd. Hade ett sken av rättfärdighet, men de ville inte veta av dess kraft. Guds kraft till frälsning, till förlåtelse, till förändring. Så billigt talat slog Jesus ihjäl jebusiterna, de halta och blinda. När han utplånade våra synder på Golgata. Jag tror att det är det som är bilden här. Det som händer. Och vi läser i 1 Petrus 2 och vers 22. Han hade inte begått någon synd. Och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte. Utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får. Men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Jesus som är fridsfursten, kungen i Jerusalem. När han får inta våra liv. Då ger han oss frid och han läker våra sår. I den här kampen uppmanas vi också att stå emot djävulen. Och vi läser från 1 Petrus 5 från vers 6. 1 Petrus 5 och vers 6. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och vi kan ju ha bilden av David här. Vad David hade fått gå igenom. I Guds skola så att säga. Och hur Gud nu upphöjer David för att strida Guds, för Guds verk, Guds vilja, utföra Guds vilja. En förebild i den bemärkelsen på Jesus som vann en evig seger över all synd, över syndens makt och allt det onda. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Men den här versen här, att kasta våra bekymmer på honom, det vilar ju så att säga på versen innan. Att vi först överlåter, att vi först ödmjukar oss inför Herren. Och överlåter åt honom. Då har vi också rätt att kasta alla våra bekymmer på honom. Var nyktra och vaksamma. En motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. Gör motstånd mot honom, eller stå honom emot, står det i den gamla översättningen. Orubbliga i tron. Och tänk på era bröder och systrar här i världen, att era bröder och systrar här i världen utstår samma lidande. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Vi läste här innan vad David sa. Den som slår jebusiterna skall genom vattentunneln nå fram till dessa blinda och halta som Davids själ hatar. I den gamla översättningen där står det: de som nu tränger fram till vattenledningen. Alltså Gud bryter igenom och strider för oss. Vattenledningen var en rämna som var som en hemlig passage som huggits ut i klippan under berget. Det här kan man hitta om man går till bibellexikon. Vattenledningen, alltså vattentunneln som det står i den nya, en hemlig rämna. Eller hemlig passage, eller en rämna som huggits ut i klippan under berget. Det är väldigt talande. Så Jebus, den vattenlösa kullen, den blir sen en kulle, ett berg, en stad med strömmar av levande vatten.
Mm.
När Herren får segra, när Guds vilja får ha framgång, när Guds vilja får ske. Den torra och livlösa öknen, det var ju också det som Sion kunde översätta, som jag sa tidigare, blev fylld av liv, helig ande. Och det är vad Jesus gör i oss som tror. Det är faktum. Det är vad han gör. Han ger oss liv. Och i psalm 107 och vers 35 står det: han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land. Torrt land, där har vi roten till namnet Sion faktiskt. Sia, som är roten till Sion. Torrt land till källsprång. Och det är ju precis det som Jesus ropade ut på sista dagen och högtiden. Johannes 7 och 37. Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta så strömmar av levande vatten flyttar fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Här har vi förebilden i denna enorma seger när David intog Jebus och gav det namnet Jerusalem. Upprättar staden. Förebild på vad Jesus har gjort för oss. Så står det sen att David bosatte sig på Sionsberg, eller bergfästet i Jerusalem. Och här kan vi också läsa från Jesaja 33 och vers 16. Han skall bo på höjderna, det är den rättfärdige, den som tror. På höjderna, på klippfästen. Och det här ordet som ni säkert har hört, som är väl känt, när Moses slog på klippan första gången. Och andra gången han skulle ha talat till klippan. Det är två olika ord för det som vi översätter klippan på svenska. Och det första, det är alltså en förebild på Golgata. En låg hälleberg, en låg klippa. Det andra, det är en hög, ointaglig plats, betyder ordet på hebreiska. Det är alltså uppståndelsen där som det förebildar. Här är ordet sela. uppståndelseklippan, uppståndelsekraften. Skall vara hans vän, fortsätter vi där. Sitt bröd skall han få. Vatten skall aldrig fattas. Honom eller henne. Och det är att vara i Kristus. Det är att ta del av Guds ord som mättar oss genom den helige ande. Och sen kan vi läsa. En kung i sin skönhet skall dina ögon se. De ska blicka ut över ett vidsträckt land. Eller som det står i King James. De ska se landet som är långt där borta. Vad är det? Ja, vi vet att det är den himmelska visionen som vi uppmanas att se. Ha vår blick till det som är där ovan, inte det som är på jorden. Att vi lever i den och med den himmelska visionen. Där Jesus är konung, där han är upphöjd. Och att lära känna Jesus mer. Och i 1917 års översättning står det: ja, dina ögon ska skåda en konung i hans härlighet. Det ska blicka ut över ett vidsträckt land. Konungen på Sion, konungen i det himmelska Jerusalem, Jesus själv. Och Johannes, han beskriver ju det här också bokstavligen som vi har framför oss i Uppenbarelseboken 1 från vers 7. Se, han kommer med molnen. Och varje öga ska se honom. Ja, han kommer med molnen. Och det änglarna sa när Jesus lyftes upp. På ett moln står det. Han ska komma tillbaka på samma sätt. På molnen. Synligt. Allas ögon ska se honom. Var kommer han? Jo, till Jerusalem. Även de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Men kampen om Jerusalem, nu talar vi om det jordiska Jerusalem, den pågår in i det sista. Jerusalem, som vi vet, som det står, ska omringas av härar. Och befrielsen, den fulla befrielsen, den kommer inte förrän Jesus kommer tillbaka. Och vi tror att det är snart. Lukas 21 och från vers 20 läser vi. Lukas 21 och vers 20. När ni ser Jerusalem omringas av härar, då ska ni veta att staden snart ska bli ödelagd. Då måste de som bor i Judén eller Västbanken då fly bort till bergen. Och de som bor inne i staden måste lämna den. Och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Till detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Och nu vet vi att det här uppfylls delvis år 70. Men när vi ser och läser sammanhanget så förstår vi att det är en förebild på den sista uppfyllelsen innan Jesus kommer. Som stämmer också överens med övriga profetier. Zakaria, alla folk ska samlas om eller mot Jerusalem. Det är inte uppfyllt. Det uppfylldes inte fullt år 70. Det var en del uppfyllelse då. Och vi kan ju läsa Zakaria 12 och från vers 2 igen där. Så jag ska göra Jerusalem till en brusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda eller Västbanken då, Judén, ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Och vi ser nu hur de här olika stora pusselbitarna sätts på plats. Mer och mer, tydligare och tydligare, som Bibeln har förutsagt. Och så kan man läsa 2 februari i The New York Times. Att palestiniernas ledare Mahmoud Abbas har lagt fram ett förslag till John Kerry. Det här är ju såna här tankegångar som har funnits som ploppar upp lite då och då. Flera år. Där han sa så här. Det ska finnas en amerikanskt led NATO-styrka i en kommande palestinsk stat i hela området, inklusive Jerusalem. Palestina ska inte ha en egen armé, bara poliskår. NATO ska ansvara för att hindra smuggling och terrorism som Israel fruktar för. Och här arbetar ju utrikesminister, USAs utrikesminister Kerry för grundläggande principer för gränsdragningar som han då ville ha efter, som det var innan 1967, och ett delat Jerusalem. Och sen ska man ta detaljerna längre fram, säger man. Man har liksom ett ramavtal nu som man arbetar på i stora drag. Så tar man detaljerna längre fram. Men här ser vi och kan läsa i nyheter hur den här profetian så snabbt kan gå i uppfyllelse. Härar i Jerusalem. Härar omkring Jerusalem. Sen har vi också en annan pusselbit som är Gog och Magogs härnadståg. Som vi ser nu med Ryssland. Och skrämmande nyheter senaste dag. Jag vet inte om du tar upp det sen, Janne. Men när man läser Hesekiel 38 om Gog och Magogs härnadståg, så är det ju uppenbart där att det redan finns härar där. Det finns andra där innan. Så mycket väl kan vara NATO. Det är bland annat från Europa. När Gog, eller Ryssland, med alla sina skaror drar ner mot Israel. Slutstriden. Det är händelser som ska ske. Jerusalem kommer att trampas ner, står det i Lukas 21, Jesus sa. Jerusalem kommer att trampas ner. Det här ordet betyder faktiskt samma som Jebus. Att trampa ner hårt, eller att trampa ner med förakt, betyder ordet. Trampa ner Jerusalem med förakt. Av hedningarna till hedningarnas tider är fullbordade. Och det här ordet för hedningarnas tider, det är inte kronos. Alltså, det är klockan. Som betyder en löpande tid. Utan det är speciella händelser. Kairos. Speciella händelser måste fullbordas först. Det är det ordet betyder. Tecken ska visa sig i solen och i månen och i stjärnorna. På jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa. Vid havet så bränningarnas dån, och tyvärr är det väl så att det man ropar efter då, det är först och främst en världsledare, en antikrist som Bibeln kallar honom, en människans val att lösa problemen. Då är det inte demokrati och allt detta andra som är så viktigt, utan det är som att det pressas fram. Det människan väljer. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Till himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Då kommer den slutliga befrielsen för Jerusalem och Sion. Och parallell finns i Uppenbarelseboken 11, där Johannes ser där. Herrens dag. När kungars kung, när konungarnas kung och herrarnas herre kommer tillbaka. Jesus kommer tillbaka. Det står ju beskrivet så här i Zakaria 13 och 1. När vi har det här Davids seger över Jebus, som blev Jerusalem, i tankar i bakgrunden här nu. På den dagen, eller tidsperiod som det också kan vara, det är inte absolut 24 timmar, utan det kan lika väl vara en tidsperiod, och det förstår vi av sammanhanget att det är. Ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Rening från det blinda och halta, om ni förstår bilden nu från Davids seger. På den dagen ska det ske, säger Herren Sebot, att jag ska utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer ska komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden ska jag ta bort ur landet. Och Johannes skriver ju i sitt första brev, och kapitel 4, att känna igen sanningens ande, eller villfarelsens ande. Där har vi den orene anden. Och Zakaria 14 och vers 4 beskriver samma händelse. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut, och Oljeberget ska delas mitt itu, från öster till väster. Till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Assel. Ni ska fly som när ni flydde för jordvärningen på Hoseas, judakungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Och de heliga, Jesus kommer med de heliga, det läser vi i flera bibelsammanhang. Och det har tolkats ibland som att det är vi. Men det står tydligt och klart, bland annat det Jesus säger i Markus 8:38. När människosonen kommer med änglarna. Och i andra Thessalonikerbrevet 1:7 står det också tydligt och klart med de mäktiga änglarna som han kommer. Det är ju det också Jesus beskriver i Matteus 24. Han ska komma och han sänder ut sina änglar. Han kommer med sina änglar och han sänder ut dem i alla världsskräck och hämtar sina utvalda. Alltså alla frälsta som lever på jorden då. Och de döda ska först uppstå till liv. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren. Inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljus. Det ska ske på den dagen. Här kommer det igen. Tänk nu på den vattenlösa kullen, Jebus, som blev en stad med rinnande vatten. När Gud bröt igenom till seger. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem. Ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Och den första uppfyllelsen, det var ju också en del uppfyllelse kan man säga på pingstdagen i Jerusalem. Som vi läser med Apostlagärningarna 2. När den heliga ande föll över och döpte de 120, ungefär 120 som det står, som var i bön och väntade på löftet. Den heliga ande, levande vatten, strömmade fram i Jerusalem. Men den slutliga uppfyllelsen kommer när Jesus kommer tillbaka. Avfall som pågår idag, avfall som vi ser i vår tid, det är när vi kommer bort ifrån sanningen. Det är när vi överger källan med det levande vattnet. Då blir det ett jebus, det blir en vattenlös kulle. Det leder också till förakt för Guds verk. Det fungerar så. Det är bara Jesus som vi får upphöja, ingen annan. Inga helgon, ingen evkaristisk Maria, vad man än kallar det. Det var det som hände med Benjamins stam som kompromissade. När man inte slog jebusiterna som Gud befallde dem. Utan man istället kompromissade, lät dem finnas där, men så avföll man, började tillbe jebusiternas avgudar. Och det ledde till att Benjamins stam nästan blev utrotad. Vi måste hela tiden tillbaka till den levande källan, tillbaka till Guds ordning, till fridens boning, till Jerusalem, Guds Jerusalem, där fridsförsten regerar. Kolosserbrevet 3:15. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Och Jesus sa ju själv, Johannes 14, vers 27. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Det gäller idag. Det gäller oss alla hela vägen. I det som ligger framför. I denna strid som kommer att pågå till Jesus kommer. Om vi får leva och tjäna Herren så vet vi det. Men vi tillhör fridsförsten. Vi tillhör och medborgare det himmelska Jerusalem. Och vi vet att vi har löftena gäller oss. Guds löften om seger.